Välkomna allihopa, ni modiga som inte skrämdes av kylan och snö som vi har ute idag. Jag vill tvunga lite att backa mikrofonen så, för jag hörs ganska väl. Gud har gett mig en så stark röst så jag kan även predika utan mikrofonen. Som sagt, välkomna alla. Trevligt. Vi har ju Marcel och Lydia här. Trevligt. Välkomna. Slava är här också. Välkommen. Alla ni också är hjärtligt välkomna. Jag ska inte nämna alla namn. Men jättefint. Ni kommer till domsöndagen. Och domsöndagen idag predikas överallt i hela Sverige. Och jag kan bara säga så här att man vissa undviker att predika på domsöndagen för att ingen vill komma till dom. Ingen vill prata om domen. Ingen vill prata om varför ska människorna dömas. Och det är ett ämne som även i Kroatien, som jag kommer ihåg, man ogärna predikar om. Man vill gärna predika om Guds kärlek och vi ska tro att Gud älskar oss och det stämmer ju. Det är inte fel. Vi vet ju att Gud är kärlek, första Johannes brevet. Men om du tror att Gud är bara kärlek, då är du fel ute. Och då har du ingen biblisk tro för att Gud är något annat. Jag kommer att nämna det. Och jag kommer att säga allt som står i Guds ord som Gud vill att vi ska veta, du och jag. Och jag kommer att gå igenom under de minuterna allt som har med domen att göra. Dom, då tänker man på rättegång. Rättegång. Jag har varit på rättegång i Kalmar. Det var ingen sån där, man känner obehag när man kommer, trots att jag var bara vittne. Jag skulle bara lägga fram det som jag vet, inget annat. Men ändå så känner man obehag när man kommer till domen och alla sitter där och alla lyssnar på dig. Och så då frågade de mig, hur känns det? Så jag, känns det inte bra? Men jag var inte dömd, jag var inte liksom skyldig eller någonting eller offer. Ingenting, jag bara kom dit för att vittna, inget annat som vittne. Men ändå så kändes det väldigt obehagligt för mig. Aldrig varit kriminell. Men då kände man sig lite så där små. Vi som läser Bibeln, när jag började läsa Bibeln, när jag omvände mig, då började jag läsa från början. Första Moseboken, andra Moseboken och så vidare. Så när man läser de här böckerna så ser man att Gud egentligen är en fruktansvärd Gud. Man darrar ju. Israeliterna darrade. Och Gud försökte rätta till när han valde ut sitt folk, Israel. Israel, Guds folk, hade för uppgift att föra evangeliet till alla nationer. Men de misslyckade. Så Gud var arg. Och vi läser att Gud är arg. Guds dom orsakas av någonting. Okej? Så om jag ska döma dig, så då måste jag ha någonting emot dig för att kunna döma dig. Gud dömer någon på grund av någonting. Så logiskt. Gud, enligt Bibeln, Gud har vrede. Guds vrede. Och jag har ju alla dessa år i min bibel tog med mig en grön penna och rundat vrede. Och det finns många citat i Gamla testamentet där Gud utlyste sitt vrede mot folk. Vad är Guds vrede? Jag har tänkt och jag har sammanfattat. Guds vrede är en bestämd känslomässig, gudomlig reaktion av den helige, rättfärdige, allsmäktige Gud mot all orättfärdighet, ogudaktighet hos människor, inklusive änglar, som gör uppror mot honom eller som vanvårdar honom genom att inte leva enligt hans principer och hans standard. Så kära vänner, du kan säga vad du vill och säga: John, jag gillar inte dig och din predikan. Men det får du jättegärna göra. Men jag varnar var och en. Du och jag kommer inte att dömas av Per-Erik, Stig, Johnny eller kungen, Sveriges kung, eller polisen. Du kommer att dömas av den helige Gud, Adonai Elohim, enligt hans standard. Jag kan tala om för er, snö kom och jag hade ingen vinterdäck. Och jag kände mig kriminell. Det är en liten grej. Och man darrar för en liten grej. Men hur är det med de människor som kommer att dömas för stora grejer? Vi pratar inte om Adolf Hitler. Vi pratar om alla andra människor som struntar i Gud. Guds vrede på hebreiska förekommer eller beskrivs 499 gånger i Gamla testamentet, bara i Gamla testamentet, på hebreiska, med 13 ord, eller vissa säger 14. Så det finns 14 ord i Gamla testamentet som uttrycker Guds vrede. Det är ju det. Vad är vrede? Det är inte hej. Det är ju här. Och vi vet ju vad som händer. Jag ska läsa psalm 7. Det står: Gud är en rättfärdig domare, en Gud som visar sin vrede varje dag. Om någon inte omvänder sig så slipar han sitt svärd, han spänner sitt båge och laddar den. Den som inte är omvänd, kära vänner, Jesus säger i Johannes 3 och vers 36, den som lyder sonen har evigt liv. Men den som inte, vad står det? Den som inte lyder sonen, vad är det med honom? Guds vrede blir kvar. Ursäkta mig nu, om Guds vrede är kvar, då hade han igår också Guds vrede över mig. Och förgår, då är det kvar. Vi vet ju att i Gamla testamentet Gud hade sitt vrede och straffade, kära vänner, straffade. Jag kom i kläm en person när jag sa att Gud straffar sitt folk. Så säger han: nej, vänta, Gud är kärlek. Så säger jag: nej, jag vet Gud är kärlek, absolut. Men om en fader älskar sin son, då fostrar han sin son. Han fostrar den. Varför? Gud fostrar sina barn och ibland blir det smärtsamt. Vi kan inte döma varandra. Men alla vi felar någon gång. Alla vi säger någonting som upprör folk. Eller vi sårar med vår tunga folk. Men Fader är där som slipar oss och fostrar oss. Ibland blir det smärtsamt. Ni som är äldre, ni vet ju vad jag pratar om. För ni har ju upplevt sånt. Vi vet ju att, som sagt, 13 hebreiska ord beskriver Guds vrede i Gamla testamentet. Det är alltså 499 gånger det nämns Guds vrede i Gamla testamentet. Av de 599 ord så är det 448 som det handlar om Israel. Att Gud var arg på Israel. Och sen resten 51 gånger mot hedna folk. Och vi vet ju att Gud straffar. Gud har straffat folk. Massor med folk vid syndafloden. Men vänta, Gud är kärlek, han dödar ingen. Gud har utrotat totalt mänskligheten vid syndafloden. 2500 år innan Kristus kom. Han dödade alla, unga och små och äldre, Sodom och Gomorra också. Varför? Jag ska inte fördjupa mig i sånt. Men jag vet ju orsaker. Det var sexuella avvikelser som orsakade att Gud utrotade totalt fyra städer. Guds dom mot Egypten, samma sak. Samma sak. Dom mot kananiterna. Kommer ni ihåg? De sju nationerna som Israel skulle utrota. Varför? När jag läser för många år sedan, läste jag till mig, herre min, hur kunde du tillåta döda barn? Du sa ju att de ska döda, slakta barn, kvinnor, äldre, alla ska bort. Alla ska bort, bort. Tyckte jag, nej, det stämmer inte med Nya Testamentet, för Nya Testamentet är alltid Gud med kärlek. Men glöm inte att Nya Testamentet skrivs för Guds utvalda folk. För de som tillhör Kristus. Och då är det nåden som gäller. För du och jag kunde inte göra någonting för vår frälsning. Jag går vidare i min predikan. Vi vet att Gud dömde Israel. Och jag ska nämna så här. Väldigt fort. Jag ska inte nämna små dödandet och små dom. Även mot privata personer. Vi vet ju att Gud dömde Israel efter deras befrielse från Egypten. Kommer ni ihåg det? Straff 40 års vandring genom öknen. Hesekiel 28. De kastade inte bort de vidriga ting som deras ögon fäst sig vid. Och de övergav inte Egypternas avgudar. Därför straffades de. De vanhelgade svårt mina sabbater. Israel skulle fira sabbater. I 400, det senare kommer den, fångaskap i Babylon 70 år. Varför är det 70 år? De har vanhelgat sabbater i 490 år. Och Gud sa, okej, 490 år, då är det så här. 490 år, det är 70 veckor enligt Guds kalender, inte din och min. Guds kalender. 490 år, det är 70 veckor. Guds veckor, en vecka är 7 år. Det vet vi. Så det är en period av 7 år gånger 70, det är 490. Det är alltså 70 år ni ska straffas och vara i Babylon. De förlorade jättemycket. Vidare, jag ska inte säga, Jeremia skriver om det. Tempels Jerusalem förstörelse år 70. Samma sak. Israel var det 1,1 miljon människor som har dött i Jerusalem. Gud straffade för att de gjorde inte som behagade Herren. Jerusalems slutliga förstörelse, om ni ska, det här är ju jättesnabbt övergång. Jerusalem förstördes totalt år 135 efter Kristus. Bar Kokhba-revolten, om ni kommer ihåg det. Jerusalem förstördes, templet, det var ingenting där kvar. Det som var kvar av templet, det byggde han, vad heter han? Titus, tror jag. Han byggde ju tempel till Jupiters ära. Och bytte namn av Jerusalem, så Jerusalem hette Aelia Capitolina. Han ville utrota Israel totalt från kartan. Och det gjorde han. Israel var död. I 2000 år nästan. Så vi vet att Gud dömer folk. Antingen gör du som jag säger. Eller så har du den hårda skolan. Hårda vägen. Vi vet ju att det kommer domar i framtiden. Kristi domstol. Vi sjöng nyss. 15 talar om det. Men jag ska bara säga så här. Det står i Bibeldom. Men när man går lite på grekiska texten, då ser man att det är dom. När Kristus kommer tillbaka, och då menas det, vid vår frälsta uppståndelse, då ska det äga dom. Men vid den domen, du ska inte dömas. För du är ju frälst i Kristus. Det finns ingen dom, säger Paulus. Inte för oss. Vi ska inte dömas, vi har ju Kristus, han dömdes för oss. Så du och jag, vi är befriade. Så vad ska det hända vid den domen? Vid den domen, kära vänner, jag kan läsa det. Första Korintierbrevet 3, vers 12-15. Om någon bygger vid den grunden med guld, silver eller ädelstenar eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig hur var och en har byggt. Det ska visa sig på den dagen när du uppstår, och de som är kvar på jorden, som tillhör Kristus, de ska bli vad? Uppryckta. Alla ska samlas någonstans i himlen, och det ska hållas dom, Kristi dom. Det är inte Kristi återkomst i jorden. Mixa inte de två händelser. Så vid den, var och en ska visa, du har byggt det, du har byggt på, du har gjort det. Våra gärningar. Så vissa ska ha kronor av guld, vissa ska ha kronor av silver, eller inte vet jag. Men alla ska vi dömas rättvist. Så det är ingen att man ska gå till helvete vid den händelsen. Vidare, jag har inte tid. Guds dom över världen under vedermödan. Vedermödan, alltså det är jätteämne, jag går igenom uppenbarelseboken. Och man ser ju att allt är kronologiskt skrivet. Man ser att vedermödan handlar om 7 års period, eller sista veckan som profeten Daniel talar om. Det har gått 69 veckor i uppfyllelse, men vecka 70 har inte kommit. Varför? Därför att Israel är just nu på, vad ska man säga, pausläge. De är åtsidosatta. Ni ska uppfylla den 70:e veckan. Men nu är det kyrkans tid. Kyrkans tid. Efter vödemödan kommer Kristus tillbaka. Då kommer Kristus tillbaka. Varför? Jo, varför Satan vill utrota Israel? För de vet att Israel kommer till slut på grund av vedermöda att ropa efter sin messia. Och säga, Kristus kom, Kristus kom, Kristus kom. Då kommer Kristus och Satan vet det. Därför hatar han Israel och alla kristna. Riktigt hatar. Han vill inte det. Varför kristna? Jo, för kristna är frälsta. De förmedlar vidare Guds ord. Vi går vidare. Jag har jättemycket att berätta, men tyvärr. Den som är mest sorgligt, som är mest sorgligt, som jag egentligen skulle läsa, och jag ska läsa nu min text, som ska hända efter detta, efter 1000 års rike. För Kristus kommer tillbaka för att upprätthålla vad? Fråga varje jude i Israel. Vad ska Messia göra? Självklart. Fariseerna visste det. Sadduceerna visste det. Alla i Israel visste det. När Kristus kom så sa du är vår kung. Ja, du ska upprätthålla vårt kungarike. På jorden alltså. Så Kristus kommer för att upprätthålla sitt rike. Kommer ni ihåg vad det står det? Han ska styra folk med järnspira. Inte i himmelen här. Så du och jag, vi kommer att upprikas och vi kommer att få ungefär sju år i himmelen. Du kanske har andra tankar, okej, men det är vad jag har kommit fram. Och sen kommer vi tillbaka med Kristus. Vi kommer tillbaka med honom för att han ska upprätthålla sitt rike. 1000-års rike, millennium. Och då ska vi vara med honom. Innan dess är vi i himmelen. Och vi ska fira måltid med honom. Och sen är det 1000-års rike. Och efter 1000-års rike, vad händer då? Jo, det står att Satan ska bli frisläppt. I Uppenbarelseboken 20 står det att han ska släppas fri igen. Men efter det kommer han att slängas i Gehenna för alltid. Och sen kommer det som ingen vill predika om. Sen kommer det någonting som ingen vill prata om. Sen kommer det någonting som ska hända. En enorm stor grej för varje icke frälst. Och jag säger detta inte för att förolämpa någon av er eller någon annan. Jag gråter när jag läser de här texterna i Uppenbarelseboken. För den synen vill jag inte titta på. Så hemskt är det. Och jag läser vad som ska hända efter 1000-års rike. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den, för hans ansikte flydde jorden och himmelen och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen och böcker öppnades. Och en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det. Och döden som, och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och helvetet kastades i eldsjön, alltså Gehenna. Detta är, vill säga eldsjön, detta det är den andra döden. Den andra döden. Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i Gehenna. Det är den andra döden. Kära du, vi ska dö imorgon. Men vi som är frälsta, för oss döden, vår död, det är ju komma hem. Jag tror att Per Erik predikade om det någon gång. Han sa ju, vi lever för den tiden. Jag lever inte för min trädgård. Eller för att jag ska fixa huset. Jag har det, visst, men jag längtar efter det som är framför mig. Markera att Johannes beskriver den vita tronen två gånger i Uppenbarelseboken. Första gången Uppenbarelseboken kapitel 4. Andra gången Uppenbarelseboken kapitel 20. Från kapitel 4 till kapitel 20, det har gått tid, okej? Okay? Tid. Så vi vet ju att i Gamla testamentet också människor har beskrivit den vita tronen. Olika andra. Jeremia, Hesekiel, Daniel. Alla beskriver Guds tron. Men märkligt nog, alla de beskriver Guds tron. Tusen miljarder änglar runt omkring, keruber där. Precis som Johannes beskriver i Uppenbarelseboken 4. Men det finns vissa skillnader från den beskrivningen i kapitel 4 när man jämför med kapitel 20. Och jag ska gå snabbt för att ge er en liten beskrivning och förklarelse. I kapitel 4, i Uppenbarelseboken 4, det står regnbåge. Kommer ni ihåg det? Jag har inte tid att läsa. Beskriver Johannes, jag såg regnbåge. Här finns ingen regnbåge. Här, vid stora domen, finns ingen regnbåge. Regnbåge är inte de homosexuella rättigheter i samhället. Nej. De tog det. Regnbåge beskriver det är sju färger i regnbåge. Röd, orange, gul, grön, blå, indigo och violett. Sju stycken Guds nummer, sju stycken alltid. Representerar faktiskt sju Guds förbund. Vilka förbund? Förbund med Adam. Första Mose 3. Förbund med Noa. Första Mose 9. Förbund med Abraham. Första Mose 12. Förbund med Mose. Andra Mose 20. Förbund med David. Och det nya förbundet på sjunde plats. Vidare. Jag ska inte stanna. Vidare. Vi har ju i Uppenbarelse 4 24 troner. Och 24 äldste. Vet ni vem det är? Jag har hört många förklaringar om det. Och det har ni min version. 24 äldste. Det är ju frälsta i himmelen. Forska gärna. Läs gärna. Och kom fram. Du kanske har en annan uppfattning. Men jag kan tala om för dig. Du kommer fram. Precis som jag. Att 24 äldste beskriver. Metaforiskt. Alla frälsta i himmelen. Alla som är uppryckta. Uppståndna. Innan vedermödan. Men 24 äldste står inte i uppenbarelseboken 20. När Johannes ser på tronen, det finns inga 24. Med tanke på det så finns inga frälsta som är närvarande vid den slutliga domen över andra människor. Det blir blixtra, dån och åska, står det i uppenbarelse 4. Och det vet vi att Mose hörde dån som ett tecken på Guds varning. Det finns inga blixtrar, dån och åska här när man läser. Vidare, i Uppenbarelse 4, det står sju andar framför tronen. Här finns inga sju andar. Beskrivning, sju andar är inte sju olika andar. Det är en ande, en helige ande. Det är bara en. Men varför säger Gud sju stycken? Ja, för att han delar det. Sju är som vi säger 10. Färdig 100%. Det är alltså 100% i helige ande. Jag vet inte om jag var klar. Vidare står det ett hav av glas. I Uppenbarelse 4. Här finns inget hav av glas. Och vad är hav av glas? Ja, det representerar människornas fred med Gud. Här finns inte fred med Gud alls. Här finns inga änglar, inga keruber. Inga änglar som sjunger. Här är det något helt annan händelse. Myriader människor, om de bara står och väntar på sin dom. Det här är ju, jag hoppas att Gud visade nåd alla oss att vi inte hamnar vid den sista domen. Det är slutgiltiga, slutliga domen och början på det andliga. Det finns inga, på den tiden kommer inte att finnas någon materia. Jag kan förklara vidare, men tyvärr tiden tillåter inte. Jag vill bara säga det som vi läste, det sista som vi läste. Tack att du läste Johannes 5. Jag ska bara påminna er det som vi har läst. Johannes evangeliet 5, vers 22 och vidare. Det står domen och fadern dömer ingen utan han har överlämnat hela domen till sonen. Så på den stora vita tronen det står bara ett väsen. Men i det väsen det är både fader, sonen och det helige ande. Men det är Kristus som är där, närvarande. Och så står det i Johannes, domen. Domen till sonen, ja. Nästa vers 24. Han drabbas inte av domen, den som tror. Utan har gått över från döden till livet. Det är också tider på att vid den vita tronen så alla kommer att dömas till döden. Vidare, som vi läste, står det i vers 27. Och han har gett honom makt att hålla dom. Igen, tre gånger nämndes domen. Och domen syftar på uppenbarelse 20. Alltså, domen vid den stora vita tronen, den domen vill du inte närvara. Du vill inte vara där. Och jag hoppas verkligen att alla vi som är frälsta, vi ska undvika det. Vi ska inte se den fruktansvärda Gud, förtärande eld. Han är förtärande eld. Och det har visat sig genom Gamla testamentet så många gånger. Han är inte tomten. Eller någon ande i flaskan som du säger bara, ha Gud, jag behöver det. Ja, visst, kommer jag. Nej, Gud från Bibeln är inte sån. Han är kärleksfull och därför måste han fostra sitt folk. Och jag hoppas att han fostrar oss, fostrar dig och fostrar mig fortfarande, oavsett hur gammal du är. Fostrar han inte dig, i Hebreerbrevet står det att då är du oäkta barn. Jag älskade Jakob, men jag hatade Esav. Hur ska vi tolka det? En kärleksfull Gud säger, jag älskade Jakob, men jag hatade Esav. Vad gjorde han? Jo, Jakob fick stryk. På ren svenska. Han fostrades och fostrades och fostrades och fostrades och fostrades. Esav, han bara lät honom leva sitt liv. Han brydde sig inte om Esav, men han brydde sig om Jakob. Men det ska jag göra en bra människa av. Kära vänner, känn dig när man läser Bibeln så märker man att Gud älskar oss. Självklart. Det är därför han straffar oss. Varför? Det står Paulus säger, för att vi inte ska vara där vid vita tronen. Vi ska inte straffas med de andra. Du ska växa i helighet, för jag är helig, säger han i Hebreerbrevet 12. Därför, du ska vara helig. Vi ber nu. Fader vår som är i himmelen, vi tackar dig för ditt ord och vi tackar dig för alla dina varningar. Som när du vill visa oss att du är allvarlig, att du kan straffa oss, att du kan fostra oss, tillrättavisa oss och förbereda oss så att vi kan växa i helighet, i helgelse, för att behaga dig, för att vi ska vara behagliga för dig. Fader, jag ber för var och en som lyssnar att du ska ingripa med den helige ande och förvandla våra tankar så att vi inte tänker att du är en mild Gud, vilket är sant, Fader, men vi har glömt att du straffar och du tillrättavisar för att vi inte ska vara dömda med andra orättfärdiga människor. Förbered oss så att vi kan vänta med glädje på Jesus återkomst när vi ska samlas i himlen, var och en av oss. Amen.